Välkommen till Svensk Träpodden. På Svensk Trä så jobbar vi med information, inspiration och instruktion för alla sorters trä och träprodukter. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svensk Trä. Dagens poddavsnitt det är ett samtal som Svensk Trä spelade in som en ersättning för vårt årliga seminarium IBIT, ingenjörsmässigt byggande i trä. Och om du föredrar att se detta samtal filmat, då finns det tillgängligt på Svenskt Träs hemsida www.svensktra.se. Men om du tycker det är helt okej att bara lyssna så går det alldeles utmärkt här. Och med de orden så lämnar jag över till programledaren Thomas Alsmarker som ska presentera dagens ämne.
Hjärtligt välkomna till det fjärde programmet i Svenskt Träs seminarieserie om ingenjörsmässigt byggande i trä. Det här programmet ska handla om konsten att förena god arkitektur med ett industriellt träbyggande. Finns det en motsättning mellan det industriella och god arkitektur? Finns det en motsättning mellan det industriella och det vackra? Ingen annan industri verkar se det som ett hot, snarare som en förutsättning för att skapa magiska produkter. Det verkar vara lite tvärtom i byggindustrin. Vad kan det bero på? Och vad kan vi i så fall göra åt det? Hur tänker arkitekterna Åsa Kalstenius från Kod Arkitekter och Rahel Belachev från Belachev Arkitekter kring detta? Det ska vi djuploda i lite här och nu. Varmt välkomna ska ni vara, Rahel och Åsa.
Tack.
Jag tänkte jag skulle börja med ett citat av Peter Sumter som är en av världens främsta arkitekter och gjort många magiska byggnader i trä bland annat. Han sa vid något tillfälle att å ena sidan har vi en industriell byggnation och där underordnas arkitekten ett antal andra aktörer. Å andra sidan så har vi riktig arkitektur. När han säger riktig arkitektur, vad är riktig arkitektur?
Ja, det är verkligen en stor fråga. Vad är arkitektur? Och arkitektur måste ju förena väldigt många olika aspekter. Det måste uppfylla en funktion, men det måste också ge oss någonting därutöver och beröra oss. Jag tror att det är det Peter Sumter är inne på. Att han blir inte berörd av det industriella byggande så som han har sett det. Och det tycker jag är en viktig och riktig observation. För många gånger är det så att det tillför ingenting annat än rent funktion. Men vi behöver, för att det som vi omger oss ska vara attraktivt, för att vi ska känna att vi mår bra och att vi har en miljö som ändå är fonden för våra liv. Det är där våra minnen skapas, det är det vi bär med oss. Så är det jätteviktigt att arkitekturen också ger oss det här extra utöver ren funktion, tak över huvudet och en bostad till exempel. Däremot så behöver det inte vara motsättning, utan jag är övertygad om att genom att arbeta med de medel som står till vårt förfogande idag, det vill säga hur bygger vi idag? Vi har inte samma hantverk som vi hade för flera hundra år sedan, utan idag har vi tillgång till industriella processer. Hur kan vi ta vara på den möjligheten för att fortsätta skapa arkitektur som är lika stark som den var förr när arbetet var mycket mer hantverksmässigt.
Mm. Vad säger du, Åsa? Vad tänker du?
Jag säger också, jag är inne lite på samma linje. Att arkitekturen för att vara riktigt bra måste förena många aspekter. Annars kan man säga att det är hus. Och då förenar den inte fullt lika många. Sen kan det vara arkitektur också, då får den med sig lite mer. Men riktigt bra arkitektur har liksom fulländat flera saker. Och framförallt handlar det för mig om både form, det handlar om funktion, det handlar om platsen där det här befinner sig. Och det handlar om kroppslig, rumslig upplevelse. Och det är det som berör våra sinnen. Och när man får med alla dem så att det berör människor, då kan det bli riktigt bra arkitektur. Men rum som inte berör sinnen har svårt att bli riktigt bra.
Mm. Men är då dagens verktyg, dagens metoder, industriella metoder, är det ett hot mot att det här du beskriver, eller ni beskriver båda två?
Det behöver inte vara ett hot skulle jag säga. Men jag tror inte att man har utnyttjat dess potential. För man har kommit till teknik än så länge och fogat ihop saker. Så, och lite endimensionellt utifrån ett funktionellt praktiskt tänk. Där inte alla aspekter har varit med och kanske lite få discipliner har varit med och format processen och hur vi ska foga det samman. Jag skulle säga att det är en för stark ingenjörsprodukt fortfarande för att bli riktigt bra arkitektur.
Och det kanske är så att det börjar, jag brukar säga att det börjar i fel P. Att det börjar i produktionsapparaten och inte i platsen där människor ska leva sina liv. Och det skiljer också, tycker jag i varje fall, med annan industri som börjar i den andra änden. Scania börjar med lastbilschauffören, inte i, liksom i motorn om jag tycker det så. Och där tror jag är en stor skillnad i detta. Har du några tankar kring det, Mahel?
Jo, men jag kan hålla med att det, vi tenderar att ofta utgå ifrån produktionen. Hur ska vi bygga? Låt oss bygga industriellt innan vi riktigt vet vad vi ska bygga och varför det ska se ut på ett visst sätt. Och där tror jag att vår bransch har, hela industrin har mycket att lära av andra branscher. Hur möter man ett förändrat behov och hur anpassar man sin produktionsmetod till den produkt man vill få fram?
Och inte minst plats skulle jag säga.
Absolut. Ja.
Man har liksom försökt förflytta det till likna bilindustrin väldigt mycket. Men bilen är ju en produkt som förflyttar sig liksom, på det sättet, inte står på en plats. Men ett hus och arkitektur måste ju förhålla sig till topografi, sin plats. Och den nöten har man inte riktigt knäckt alla gånger.
Och inte bara topografin utan hela liksom det kulturella visst, sammanhanget och den historiska kontexten. Så, absolut.
Och jag tycker inte man kan säga att det är en motsättning. Och jag tänker också på, du nämnde bilindustrin, jag brukar också göra den parallellen. Och att det är ju inte så att man gör likadana bilar. Nej. Och jag brukar ta exempel med Scania och att de gör 90 000 helt unika produkter varje år. Och in i minsta detalj så är det kundanpassat. Platsspecifikt kan man då säga.
Kan man säga.
Faktiskt.
Men det finns ett chassi som är gemensamt. Och det kanske är ändå en grund i det industriella.
Det finns en plattform att göra det.
Eller en förarhytt eller någonting som är likt, tänker jag.
Jag tror att det verkligen finns mycket att inspireras av därifrån. Många gånger så får jag känslan att det industriella har ganska dålig klang. Och kanske har ni berört det redan, men jag ändå, vad beror detta på när man pratar industriellt byggande, att det har lite dålig klang?
Jag tror att det kommer från 60-talet och miljonprogrammen som var den epok där vi kunde se industriellt byggande på stor skala. Och det tror jag satt sina spår med byggnader som var väldigt repetitiva, enformiga och som inte tillförde så mycket kvaliteter. Och det tror jag sitter kvar i tanken och föreställningen om vad det innebär att bygga industriellt. Att det är någonting som är väldigt monotont och väldigt repetitivt. Och det tycker vi inte om. En monoton fasad som är 100 meter lång är inte intressant för ögat. Det ger ingenting tillbaka.
Nej, och som sagt, det är det vi förknippar det med. Men så behöver det ju inte vara. Men det är det vi har i bakhuvudet.
Jag tror att vi ser planeringen från miljonprogrammen med de här väldigt stora skivhusen. Jag tror att jag kan tänka mig att det är många som har den föreställningen.
När man tänker bilden.
Ja, industriellt byggande.
Stort och mycket på samma ställe.
Det är monotont, framförallt.
Man associerar till, och det är det som gör skapar den här dåliga klangen.
Ja, och det är svårt också tror jag att se att den enskilda människan kan få sätta sin prägel någonstans i det. Som också blir anonymt. Det är liksom rädslan för det anonyma också i det.
Mm. Det är svårt att peka ut sitt fönster när du har en fasad som är väldigt storskalig. Mm.
Man inte känner sig liksom unik eller utvald eller sedd. Att man blir lite bortraderad liksom, i sitt människovärde.
Anonymiserad, om man kan uttrycka det så.
Mm. Jag tror det är rädslan liksom. Och det man inte ser något annat svar på är man ju rädd för. Mm. Och därför blir man rädd när man hör industriellt byggande. För vi har inte sett det fina svaret än kanske.
Och vad gör vi åt detta? Och hur kommer vi åt det fina svaret? Hur kommer vi åt det sinnliga i en modern industriell process?
Exempel. Starta. Visa på det goda exemplets kraft. Skulle jag säga. Och det är väldigt svenskt också. Att behöva se någonting innan man tror på det. Vi är inte lika duktiga liksom, att våga nytt och innovera. Utan vi vill gärna gå beprövade. Liksom, se att någon annan har gått först och att det gick. Och inte var för stor risk. Och då tror jag vi kanske måste starta i den lilla skalan. För det är lättare att visa det exemplet och få fler med oss än att liksom starta i det storskaliga som då direkt kopplar till miljonprogram och också innebär kanske en stor risk.
Mm. Och samtidigt i Sverige, Sverige håller fanan högt vad gäller innovation, så att egentligen så finns det ju...
Vad säger vi?
Ja, men det finns ändå en ambition om att vara världsledande inom väldigt många olika områden. Så här tycker jag att det verkligen finns potential att våga testa och inte bara titta på exempel. Sen är det ju för sig också ganska lätt att hitta exempel om man letar internationellt. Men jag tror att man skulle kunna driva mer innovation mot det industriella och se
det tror jag också.
Vad man kan få fram.
Vad ligger den här utvecklingsfronten någonstans då? Den här utvecklingsfronten där man kan se goda exempel på, där man har lyckats förena god arkitektur, sinnlig arkitektur, sinnlig upplevelse och en industriell produktion. Var i världen har vi den fronten någonstans som ni ser det?
Jag ser var den skulle kunna finnas. Och om det nu är så att det finns en risk och en benägenhet att inte våga testa, då kan vi titta på alla projekt som finansieras offentligt. Det som kommunerna bygger, det som staten bygger. Där finns all möjlighet att pröva och nya metoder och visa på möjligheter. Så jag tycker att offentliga projekt, det som är i kommunens och statens regi, där ska man hela tiden flytta fram positionerna.
Man har möjligheten, borde, men har vi sett det?
Nej, men jag tycker att det där är en roll som det offentliga skulle kunna ta. Både för att vara i framkant och testa nya metoder. Men också för att flytta fram positionerna inom arkitektur. Och visa att det här är, vi värderar arkitektur, därför satsar vi på arkitektur i våra projekt. Och gör man det, då kommer det ju automatiskt exempel som resten av branschen kan följa. Jag tycker att det offentliga har ett ansvar att stödja arkitekturen.
Jag håller helt med. Men idag så tror jag att det är de privata aktörerna som vågar satsa. Där ser vi exemplen. Och det är det storskaliga som vi kommer se det först i.
Mm. Varför då?
För att det får kanske mest uppmärksamhet. Nu tänker jag på det som håller på att hända vid Norra stationsområdet. Liksom, höga hus i trä, det är att bemästra liksom, en stor utmaning. Då spänner vi musklerna. Vi behöver engagera många. Jag tror att det lockar till sig de som vill förflytta. Liksom. Det är en stor utmaning i det. Och det läggs pengar och energi på det. Och Sverige är ett liksom skogsland. Jag tror att det finns många saker som liksom gör att i det storskaliga kommer vi få se det snarare inom liksom 2-3 våningsskalan.
Och det är lite obruten mark som du är lite inne på, det här med trä och träbyggandet, det är ju det. Och då finns det också stora möjligheter att också då ta vara på de möjligheter som det industriella byggandet innebär på ett annat sätt och skapa en annan sinnebild av det industriella än vad vi kanske har med oss. Och då är ju frågan, vad behöver vi då göra nu? Vad behöver industrin och träindustrin göra för att vi inte ska, om man säger så, återupprepa det vi har upplevt tidigare? Hur kan arkitekter bidra?
Genom att gå in i processen, förstå processen och samarbeta. Och finns det någonting som man skulle göra så är det ge sig på fogen och skarven. Hur saker fogas samman och knäcka den nöten tillsammans. Mm. Där skulle jag först gå in.
Och vad gäller industrin, så vi har varit inne på det tidigare. Det är ju att visa på exempel och stötta projekt där man ser att man kan flytta fram positionerna.
Och just exempel, att exemplifiera vad industriellt byggande kan innebära, att det inte behöver innebära det ni beskrev tidigare, utan det kan vara någonting helt annat. Och det som du sa, fogen, då tänker jag, det är alla de möten som finns, plopparna i legot om man uttrycker det så. Och alltså, att vi behöver arbeta med bilden av det industriella byggandet.
Jag tror kontakten mellan arkitekt och industrin måste vara väldigt tät och inledas väldigt tidigt. Redan i de första skisserna så är det viktigt att veta vad finns det för möjligheter. Och att jag tror generellt så är samarbete bra, för alla parter vinner på samarbete, så såväl industrin som arkitekterna kan ju utveckla produkten tillsammans. Bättre än om arkitekten sitter och ritar på egen hand och industrin utvecklar på egen hand. Utan jag tror på samarbete och utbyte av idéer och erfarenheter.
Mm. Och team som jobbar länge, som inte gör en sak, en produkt, utan utvecklar den produkten tillsammans. Förfinar den.
På tal om sinnlighet, jag håller verkligen med Peter Sumter och förstår vad han menar. Men hur kan vi ta vara på materialiteten, om vi nu pratar trä i det här fallet, träs materialitet, skönhet i en industriell process? För det kan skapa miljöer som berör oss. Hur kan vi ta vara på det? Träets egenskaper, känsla i en industriell process.
Först och främst tänker jag att träet måste synas. Idag så jobbar vi ju ganska mycket liksom med trä i stommar. Alla gånger har vi inte knäckt nöten hur vi ska klara det, så att det är inte synligt kvar sen i slutprodukten, utan det är inklätt i gips och allt annat, eller man sätter liksom något annat fasadmaterial, så vi utanpå trähus. Så jag tror att vi måste liksom knäcka nöten, hur drar vi nytta av det sinnliga där träet också kommer nära kroppen. Och det är liksom när vi sitter i projekteringsprocesser, så är det otroligt tung nöt att knäcka med brand och ljud och få alla med oss. Och även folk som investerar i projekt säger att liksom, gemene man inte är mogen för att möta trä så nära kroppen. Alltså, det kanske kommer nu, men de senaste liksom, 10 åren har det varit nästintill omöjligt till och med att ha trärena karmar på fönstren. Liksom att nej, de ska vara lackerade eller målade. Vi liksom tar bort furu, inte fint. Liksom. Så jag tror att fram med träet för att vi ska liksom, få känslan och få det nära oss igen. Mm. Rent trä. Öva.
Det är ett värde som finns inneboende i materialet. Men vad kan det, för jag har också reflekterat över det och också tänkt på det och hört. Vad beror det på att vi känner oss tveksamma till att ha en ren träyta, en massiv trävägg synlig i en lägenhet?
Kanske trauma från gillestugan från 70-talet. Jag vet inte. Jag tror i för sig att jag tror att det där förändras.
Ja, det är på gång att förändras.
Jag tror att man, det finns en öppenhet. Det finns dels en medvetenhet för miljön som faktiskt breder ut sig alltså på bred front. Och även intresse för naturmaterial. Så jag tror att en konsument idag som köper en bostad är mer benägen att acceptera det än kanske 10-20 år sedan. Och som du säger, träet är ju ett material i sig som har oerhörda kvaliteter och en väldigt stor rikedom i olika sätt att stor rikedom i gestaltning. Och där kan vi verkligen få sinnliga upplevelser genom trä. Så jag tror egentligen det industrin behöver göra är ju jobba mycket tätare med arkitekter och även ta vara på digitaliseringen för att kunna utveckla produkter som är både unika och kostnadseffektiva på samma sätt. Mm. Att det inte längre handlar om att ha en mall som måste produceras i 1000 exemplar för att kunna bli lönsam, utan vi kan faktiskt ha 1000 unika exemplar och ändå få en bra ekonomi.
Mm.
Och när vi har kommit dithän, då tror jag att vi kan se en smärre revolution i vad vi kan göra industriellt till en mycket bra pris.
Mm. Det är ju liksom, vad krävs för att det där ska ske? Ofta brukar jag säga att det krävs en bra kris för att få till en förändring, och vi är kanske inte där. Och då kan man ju fundera på, vad är det nu vi behöver göra? Vad är det, återigen, det finns ju en möjlighet här, lite obruten mark med det moderna träbyggandet.
Mm.
Vad är det som ni som arkitekter kan bidra med, och hur kan ni agera för att få till en annan utveckling på det industriella byggandet?
Ja, återigen så kan vi ha ett mycket tajt samarbete och vara med och utveckla den här lösningen med industrin.
Mm.
Men vi behöver ju en part som kan producera och som kan leverera.
Är den dörren öppen?
De är inte så många dörrarna, men de står nog på glänt.
Jag tror också att vi kan peka på det sinnliga och visa det. Och vända på, det är ofta liksom, det ligger ju i betraktarens ögon hur man ser på någonting. Och du var inne på att vi liksom har en bred uppslutning för att ställa om till miljö, och hållbarhet ligger liksom i tiden. Jag brukar dra ett exempel, liksom, vad är ett grönt tak? Är det att det är en grön gräsmatta, eller är det ett biotoptak där flera arter och djur kan samsas? Och det kan ju se ut som ett ökenlandskap. Men om man vet att det här taket gör det här jobbet, så ser man det vackra i taket. Och samma sak kan man se i trä. Om man inte har tyckt att trä, att det känns lite bonnigt eller lite gillestuga eller lite för simpelt. Det är inte liksom det här vita, slicka, perfekta, utan spricka, det rör sig. Liksom, så tror jag att arkitekten har en ganska stor roll att koppla tillbaka till naturen, det sinnliga och det vackra. Och jag tänker på det när jag tittar på bilderna här bakom och liksom ser kvistarna, ögonen, hur fantasin liksom leker, tanken lockas vidare att bilda mönster och former, och man vet att det här träet har växt och det har liksom en koppling till naturen och hur vi lever. Den berättelsen tror jag även vi som arkitekter kan hjälpa till med.
Absolut. Hur tror du den tas emot? Jag tänker på de olika, bland ingenjörer till exempel, sådana som jag.
Den tror jag tas emot om det är billigt och rationellt. Om man kan förena den berättelsen med liksom någon rationalitet och smartness, och att det inte blir extremt dyrt, så tror jag att vi klarar att hantera det.
Men är det en motsättning? För man kopplar direkt, så fort det är lite annorlunda så är det direkt mycket dyrare. Behöver det vara så?
Det är ju ett feltänk. Det där direkt mycket utan att veta, det är om man har bestämt sig för en sanning eller inte. Jag tror vi måste öppna upp lite.
Mm. Absolut. Nej, men det är, och vi har ju en möjlighet, dörren är öppen så att säga. Och det här exemplet bakom oss är faktiskt också ett exempel på en ganska långt driven industriell process där alla de delarna har liksom tagit fram direkt ur en datormodell och så vidare. Så det, och det är kanske inte heller det vi direkt associerar som industriellt byggande, men det är det.
Mm. Och sen finns det, ju också en skepsis i branschen mot att bygga i trä och en rädsla för fukt. Och det är ju någonting som branschen och industrin måste jobba med, att visa på lösningar och ta bort den rädslan.
Nej, men, och när jag var då, det kanske också finns en rädsla mellan olika professioner också, en rädsla att prata sinnlighet, att prata skönhet på, i ett industriellt träföretag till exempel. Och det är lite det jag var ute efter, de här dörrarna då, liksom, om hur många som är öppna och vilken möjlighet det finns för er att bli del i en sån här industriell kontinuerlig utvecklingsprocess. För vi har nämnt annan industri och vad vi kan lära där. Och där är det ju ett mycket mer tvärfunktionellt samarbete mellan olika professioner från allra första stund. Och det kan vi inspireras jättemycket av naturligtvis.
Mm. Vi kan bli bättre på det, absolut.
Ja. Och då, vad är det liksom ni som arkitekter behöver, hur behöver ni agera annorlunda för att komma in genom fler dörrar?
Nej, men jag tror vi behöver förstå den verksamheten, vi behöver förstå processerna och lära känna industrin mycket bättre. Mm. Så jag tror nyckeln är att hitta tajt samarbete tidigt.
Mm. Vi behöver säga att vi vill knacka på dörren, inte sitta hemma och vänta.
Nej. Precis. Nej, men man kan inte sitta och vänta på att telefonerna ringer. Utan man måste bara ta egna
initiativ. Man får bli lite proaktiv. Ja. Åka ut och säga, jag vill vara med här. Om man vill vara med.
Precis. Om ni skulle ge något råd till olika träleverantörer. Vad skulle de råden vara då?
Våga. Våga testa nya idéer. Våga bjuda in arkitekter och andra specialister.
Ja, se möjligheten till kontinuerlig utveckling skulle jag säga. Bilda de här teamen, våga satsa på dem. Och sen var jag inne på, liksom, ger på. Jag tycker idag man har varit inne i det stora, liksom, men man har inte klarat skarven, mötet, fogen. Och där behövs det verkligen flera discipliner för att hantera den frågan.
Mm. Och du var ju också inne på tidigare både det här med att kanske pröva i mindre sammanhang, mindre projekt. Och då tänkte jag att vi skulle kunna avrunda och resonera lite kring en fråga som brukar dyka upp i samband med träpriset. Varför är det alltid de här små projekten som är nominerade eller vinner träpriset? Vad beror det på egentligen?
Jag tror att det beror på att vi har svårt att orka hela vägen igenom i de stora projekten. Det är också svårt att förstå komplexiteten, vad det innebär i ett stort projekt och bedöma dem rättvist. För vi bedömer ett stort projekt på samma nivå som ett litet projekt också. Och så finns det ju någonting i, liksom, trä är en produkt som ligger ganska nära i skala människan. liksom, i materialitet och vad man kan ha och känna i handen. Och ett litet projekt ligger också närmare, liksom, människan. Så enkelt tror jag att det är. Vi tycker mer om det lilla, det vi kan relatera till i vår egen, liksom, kropp, intuitivt. Än det riktigt stora.
Mm. Vad säger du, Rahel?
Ja, men jag tror att arkitekten är mycket mer engagerad i ett litet projekt. Och de små villa- och fritidshusprojekten är ju, de innehåller mycket som är platsanpassat. Så det är egentligen, de flesta i alla fall, är ju långt ifrån det industriella. Utan där är det mycket platsspecifikt. och det finns en närvaro av arkitekten. Och det tycker jag lyser igenom projekten, medan de storskaliga projekten är, och där får man ge Somto rätt. Det är många parter som är inblandade och det är svårt att liksom komma fram och, som du säger, orka hela vägen igenom ett projekt och kunna nå fram till de detaljer eller de delar som är avgörande och som gör att ett projekt blir bättre än ett annat. Jag tänkte också lägga till när vi pratade om varför, om det nu är så att konsumenterna inte, eller att folk inte efterfrågar trä invändigt, synligt i sina hus. Vi har precis färdigställt ett projekt i Midsommarkransen som är klätt i trä. Det är inte rakt igenom trä, men det är klätt i trä. Och nästan alla som har flyttat in, som har köpt lägenheter, har gjort det för att det var så fint med ett hus i trä.
Mm. Invändigt eller utvändigt?
Utvändigt. Ja. Och vi har även en hel del invändigt också i de gemensamma utrymmena. Och där har träet varit avgörande. Mm. Så jag tror att intresset är stort.
Det kommer.
Det är där.
Det är här.
Det händer nu. De har flyttat in.
Det gör det verkligen. Och jag tror också, på tal om träpriset här, att det blir ett mycket mer integrerat samarbete mellan olika aktörer i de projekten. Det finns en tydlig idé hos byggherren, den som ska ha det här huset. Och det där får vi inte till i de större. Men det är där jag också ser att den industriella processen faktiskt bidrar till att få ett mycket mer integrerat samarbete. Kan hjälpa oss att nå liknande resultat i de större projekten.
Och det är intressant att jämföra och se vad är det som fattas för att kunna nå hela vägen.
Precis. Och Peter Somto igen då, om man börjar med honom kan man avrunda med honom också, höll jag på sig. Men faktum är att han använder ju sig av en långt driven industriell process för att åstadkomma den precisionen och den detaljeringen som vi kan se i hans projekt. Och han visar ju själv att det inte är en motsättning, utan det kan vara precis att det hänger ihop. Så att det behöver inte vara å ena sidan och andra sidan, utan det kan vara på samma sida. Men det, så kan vi väl avsluta det här samtalet, tänker jag. Och tack så jättemycket till er för vad ni har bidragit med här och nu. Tack. Och jag tackar er för att ni har lyssnat till oss. Och ni är välkomna att lyssna på det femte och sista programmet i den här seminarieserien om en vecka. Välkomna då!